Nyss sjöng vi ur Sven Lidmans psalm orden av fröjd vill hjärtat gråta. Det händer faktiskt mig ibland att jag blir rörd och gråter av glädje. Sist tror jag det var förra söndagen när jag skulle be för vår nya medlem Stefan. Det kändes så stort att få ta emot en ny medlem i Sankt Peter. Och jag anade vilken nåd det var för Stefan att få ta emot det här steget i livet. Ja, det har kommit glädjetårar många gånger i mitt liv. Framförallt när jag har förnummit strömmar av nåd. Första gången tror jag det var när jag var 19 år. Efter ganska många års kamp med vad jag upplevde som andra människors krav på mig och förväntningar på mig. Och jag hade en ganska dålig självkänsla under hela gymnasietiden. Jag hade problem med stamning, med mobbning och skuldkänslor. Så mötte jag Guds nåd i en sammankomst här i Stockholm. Det var i Blå salen på Västmannagatan. Och bland de som medverkade fanns Ylva Eggehorn och hennes vänner i den då spirande Jesusrörelsen. Och där och då så upptäckte jag en underliggande ström av kärlek genom mitt liv. Och den har funnits där och den finns där hela tiden, vare sig jag märker det eller inte. Men mitt möte med Jesusfolket gav den där strömmen av kärlek ett namn. Nåd. Och av fröjd så grät 19-åringen i blåsalen på Västmannagatan. Och nu får jag stå här övertygad om att nåden är för alla. Inget undantag. Och nåden är ingen blixt från himlen. Det är inte heller belöning för att man uppfört sig väl. Nej, det är Guds oändliga kärlek som strömmar i och genom våra liv. Berättelsen om Engels besök hos Maria handlar om hennes omtumlande möte med nåden. Engeln hälsar henne med orden: du är högt benådad. Och de orden gäller inte bara Maria. Orden är en hälsning till varenda människa. Eftersom Maria som födde Jesus blev en ny Eva för en upprättad mänsklighet för alla människor. Du är högt benådad. Låt oss se närmare på de här hälsningsorden. Är det sant så innebär det att Maria är älskad och värdefull, inte för att hon födde Jesus utan därför att nåden strömmar omslöt henne. Och Maria blev rörd. Hon blev med Bibelns språkbruk förskräckt över att få ett sådant tilltal. Men från Maria kom också glädjetårar. Hon utbrister i en av de vackraste sångerna vi har i Bibeln, den som har namnet Magnificat. Faktiskt inspirerad av den här Hannas lovsångs som vi läste ur GT-texten idag. Nåd, det är ett storord i kristen tro. Men för många moderna svenskar verkar nåd vara någonting okänt eller ganska dunkelt. Möjligtvis en juridisk term för att bli befriad från straff. Men ordet nåd på latin är gratia, som betyder gratis. Okunskapen om nåd tror jag beror delvis på att vi lever i ett utbudssamhälle med en ständig ström av konsumtion. Ingenting är gratis, även om det framställs så. Till vardags så ser vi oss själva mer som kunder än som nådens barn. Och det visas också i våra relationer. Vi uppträder så lätt som kunder i relationen till varandra. Vi ställer krav, vi klagar på allt och alla. Så jag påstår att någonting saknas i de konsumtionsmönster som formar oss idag. Marknaden saknar nåd. Och vi gestaltar därför sällan livet som en gåva. Att var en av oss är älskad och duger precis som vi är. Vi lever också i ett utpräglat prestationssamhälle. Det känns nästan konstigt nu i coronatider att man på något sätt har dagar som inte är fyllda i almanackan. Har ni känt den där känslan? Vad annorlunda det blir. Men i prestationssamhället så ser man sig mer som utförare av saker och ting än som mottagare. Och baksidan är att många känner sig misslyckade, stressade, till och med innan arbetsdagen har börjat. Någonting viktigt saknas i prestationssamhällets ständiga jämförelser och stress. Vad är det som saknas? Ju nåden. För bara nåden kan ge ett orubbligt egenvärde. En slags existentiell vila. Du är högt benådad. Så berättelsen om Maria börjar med konstaterandet att hon är älskad. Och dyrbar i Guds ögon. Och hennes värde bygger inte på prestationer. Eller hur marknaden värderar eller värdar henne. Hon var en ung tjej. Oskolad. Förlovad med en äldre man. Hon bodde i en liten by i ett område som judar på den tiden betraktades som oandligt och opolitligt. Där och då. Säger ängeln till henne, Maria, du är högt benådad. I den nåden väntade för Maria ett helt liv med Gud under mottot, ingenting är omöjligt för Gud. All Guds tro är jordad i nåden. Och i den nåden fick Maria ett uppdrag och säger helhjärtat, ja, det må ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Allt tjänande är jordat i nåden. Och i den nåden fick hon andens kraft för sitt liv i Guds tjänst. Och andens kraft är alltid nådegåvor. Evangeliet om Jesus Kristus, det här är i början av Lukas evangeliet. Börjar alltså med nåd. Och Lukas är noga med att gång på gång berätta om den här överraskande glädjen som finns där evangeliet finns. Och även bland de första kristna så stod nåden i centrum. Och lyssna nu. Inte minst när det var dags för den allra första generationsskiftet. Ett bra exempel på det är när den åldrade Paulus skulle föra stafettpinnen vidare till den unge församlingsledaren Timoteus. Och det finns två brev bevarade i det ärendet. Och nyckelordet i dessa brev är inte visioner. Inte en lista med arbetsuppgifter, utan orden nåd, barmhärtighet, och frid. Redan i början av brevet och genomsyrat i allt han skriver. Paulus själv kliver fram och berättar om utgångsläget i det liv han hade haft. Vilka urusla förutsättningar han hade som människa. Jag var hädad av Gud. Jag var en hänsynslös förföljare av troende. Och Paulus går inte in i detaljer i det här. Utan han skyndas och säger till den unge Timoteus. Men jag mötte nåd och barmhärtighet. Likt berättelsen om Maria så beskriver Paulus att i mitt liv har nåden överflödat gång på gång. Märkte ni ordvalet? Överflödet. Det som kärlek som sköljer över oss. Och i det mötet med nåden så berättar Paulus låg någonting nytt och väntade på mig. Precis som det gjorde för Maria. Från den stunden kunde Paulus tala om sig själv med ett nytt språk. Gud fann en förtroende värld. Gud tog mig i sin tjänst. I nåden blev allt det möjligt som inte annars är möjligt. Och detta vill han ge vidare till Timoteus, den nya generationen. Vi är nådens barn. Vad ger vi vidare? Solveig och andra som är äldre, till er som är yngre. Jag vill ge vidare, vi vill ge vidare detta förunderliga mötet med nåden. En annan aspekt av nåden som lyftes fram vid generationsskiftet, det finner vi i brevet till de kristna i Efesos. Där säger aposteln: var och en av oss har fått just den nåd som Gud har velat ge oss. Och vad det igen innebär utvecklas i det som följer. För nåden leder alltid in i olika uppdrag, i tjänster, i ansvar. Och här finns en precision som jag skulle vilja lyfta fram idag på den här Mariadagen. Det finns en nåd som passar varje livsuppgift, varje situation i livet. Aposteln skriver: just den nåd du behöver. Det innebär att det finns en speciell kraft i varje uppdrag. Och Maria, hon fick just den nåd och kraft som hon behövde. Timoteus fick just den nåd och kraft han behövde. Och om också vi har fått just den nåd och kraft vi behöver, så kan vi leva i det uppdrag som Gud har gett oss som medmänniskor och kristna. Jag tycker att jorden, just den nåd, ligger något konstnärligt. Det handlar om en egenart hos oss var och en. Det är liksom inte lika rakt över. Det konstnärliga i nåden kan vi kanske få syn på i berättelsen om lärjungen Petrus. Där på stranden uppe i Galileen, när han fick kallelsen på nytt. Den erfarne fiskaren som tyckte han kunde allting. Han hade fiskat hela natten resultatlöst. Men på stranden står Jesus och ropar: lägg ut på andra sidan. Och Petrus, måste jag säga, är tålmodig. Han tar emot rådet. Och vad händer? Jo, fiskar flyttar på sig. Näten fylls till bristningsgränsen. Det är 153 stora fiskar. Och här får vi en bild som Petrus aldrig glömmer. En bild som är något mer än fiske. Det här är framtiden för Guds rike. Det är fisk överallt. Och man ropar till varandra: kom och hjälp oss, kom och hjälp oss. Och så här i Sankt Peters kyrka, rotat i samma namn, har vi gjort Petrus erfarenhet. Tänk vad många gånger vi har känt att det var resultatlöst. Att vi har slitit, vi har undrat vad är fel. Men så står Jesus där på stranden och ropar: lägg ut på andra sidan. Det finns fisk överallt. Guds rike är större än en liten fiskebåt och det man tror sig kunna göra. Och det konstnärliga då, vad är det? Jo, Jesus ser på Simon Petrus och säger: var inte rädd. Hädanefter ska du fånga människor. Och i grundtexten så är det ordet fånga människor. Det här uppdraget, det är ordet poieo som vi har i svenskans poesi. Du ska göra någonting som är konstnärligt. När vi talar om nåden i Guds rike, ska vi tänka utanför boxen? För poesi för mig i alla fall, tankarna till någonting konstnärligt. Sättet att förkroppsla nåden i sitt liv är någonting konstnärligt. Är någonting poetiskt. Det finns ingen färdig mall. Inte en form du ska fylla. Utan du ska tjäna, och hur du ska tjäna, det skapas i mötet mellan Jesus och dig. Utifrån den du är, dina förutsättningar, allt det du har gått igenom i livet. Du kan bara göra det på ditt sätt. Du har fått citat, just den nåd som passar dig. Och det betyder att du gör tjänandet på ditt sätt. Släpp loss kreativiteten. I nådens hav blir det möjligt som inte blir möjligt annars. Här vill jag foga in en liten bild av församling, av kyrka. För utifrån nåden finns en riktning för vad församling är i praktiken. Petrus, den här människofiskaren, han skriver i sitt brev: tjäna varandra, var en med den nåd, den nådegåva han och hon har fått, som godare förvaltare av nåden. Och det innebär att i en kristen församling finns det plats för människor med trasiga liv, med missbrukade förtroenden, som kan utbrista: men jag mötte nåden, jag mötte barmhärtigheten. En kristen församling är en plats där de som trodde att de skulle möta förakt och trångsynthet får fritt tumla runt i gemenskapen och med ett litet lättat uttryck säga: men jag mötte nåden. Jag tror att församling i det här ljuset är också en plats där alla vi som är duktiga och fastnat i vår förträfflighet kan få erfara en gemenskap där man äntligen får släppa taget om sin duktighet. Flytande på nådens hav kan man säga: jag mötte nåden. Nu ska vi som Maria ta det stora uppdraget att föda Kristus in i Stockholm med just den nåd vi var och en har fått. Vi har levt och vi lever i en genomförsökt kristenhet i Sverige. Med det menar jag en ganska trött kristenhet. Men budskapet från Maria till oss är: sluta försöka, låt Gud göra det. Det är redan klart. Jesus älskar dig. Och vet nu, sångerna lät på den tiden då jag först mötte nåden i Jesusrörelsen. Jag ska inte sjunga dem, jag kan citera dem. När jag vilar verkar Jesus i mig. När jag vilar från mina verk. Eller den som vi sjöng kväll efter kväll: genom stillhet och förtröstan ska vi vara starka, säger Herren vår Gud. Ser du mönstret hos Maria, hos Petrus, hos Timoteus och de första kristna? Ser du hur man kommer åt nåden? Sluta att försöka. Allting är redan klart. Nådens hemlighet är att någonting händer när vi vågar släppa taget. När vi vågar överlåta oss i tillit till Guds kärlek. Nådens hemlighet är att Gud vill sätta in andra krafter i ditt och i våra liv. Såg ni hur andens vind blåste in i Nasaret, i det där lilla rummet? Skapelse under sker där nåden strömmar. Det gjorde det i Maria. Det gör det i dig, i mig och i vår församling. Vi lever av nåd. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans enda son, vår Herre, som blev till som människa genom den heliga anden, föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och ska komma därifrån för att döma levande och döda. Vi tror på den heliga anden, den heliga världsvida kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. Amen.